Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Ni lyssnar på Brottsofferpodden med Joakim Lindén. Detta är del två av Det oplanerade barnet som blev min räddning. I denna andra del kommer vi få höra mer hur rättegången gick till och hur A ser på straffföljden som hennes förövare fick. Advokat Rebecka kommer även prata mycket om vad för typ av hjälp det finns och hennes tankar kring varför det är relativt låga straff för kvinnofridskränkning och sexualbrott. Vi kommer även prata om hur mycket hjälp och stöd det finns för förövare samtidigt som offren ofta lämnas kvar utan hjälp.
Så hade han inte blivit dömd för grovt övergrepp i rättssak så tror jag han hade varit ute redan efter rättegången.
Ser. Ja. Så det andra han hade gjort, det var, spelade mindre roll?
Ja, det är det som jag kan känna att det känns lite så här, som att allt det som han hade gjort mot mig och min dotter, det spelar inte så stor roll. Utan just det här grovt övergrepp i rättssak, det var det som vägde tyngst och gav honom längst straff.
Kan du, Rebecka, förklara om varför det är så på det sättet? Så här, som kanske förstår lagar bättre än vad vi gör.
Ja, nu är inte jag jättebra på påföljder, ska jag säga. För att jag jobbar aldrig som försvarare. Ja. Men generellt tycker jag att det är rätt dåliga straff för Sverige. Ja. Liksom. Alltså påföljderna är ju inte alls i paritet med gärningarna, tycker jag. Och det är ungefär som A säger. Liksom, att hade det inte varit för det i det här fallet så hade det blivit, ja, inte vet jag, ett halvår kanske.
Ja, det ser. Ja, det är bra. Det är samma med den här straffrabatten eller andra, att man sitter i 2/3.
Ja.
Det är också, det är väldigt mycket på tapeten och det pratas väldigt mycket, ja, om just den här biten nu. Så här. Men den är också väldigt intressant. Så här, varför det är så? Vad tycker du om det?
Jag tycker att, alltså, jag ser inte varför man inte skulle sitta hela sitt straff. För att som i hans fall så var det, han fick 2 år och 3 månader och jag tror han kom ut efter 1,5 år. Något sånt där. Ja. Och för min del så är det så här, om du ändå ska komma ut efter 2/3 av ett ändå relativt kort straff, då ska du åtminstone när du kommer ut finnas liksom vissa liksom, det finns ju villkor, man kommer ju ut villkorligt, men det är liksom inte så att han måste liksom delta i det här och det här och det här och det här. Utan det är snarare att han måste gå till frivården en gång i veckan och visa på att han faktiskt existerar. Typ. Och för min del så hade det känts bättre ifall han faktiskt satt inne i hela sitt straff. Och sen efter det fick komma ut på villkorligt. Alltså, och på något sätt ändå hade liksom, att han efteråt ändå hade någon slags här anmälningsplikt. Eller att om han typ gick något brott efter det, att han åkte in igen. Men ja, jag tycker det är ganska löjligt att man bara sitter 2/3 och sen får man komma ut. Och sen så räknas ju tiden som man sitter häktad räknas ju av också.
Jag pratade med en, intervjuade en polis för någon vecka sedan. Så här, det har inte släppts än, men han pratade just om det. Vi pratade lite om straff. Och han sa, det handlar om vård, om jag förstår det rätt. Det handlar om, alltså, svenska rättssystemets så straffgrej handlar om vård.
Ja.
Så här. Sen får jag se hur mycket vård det är att sitta i fängelse. Jag har ingen aning så här, hur det anses. Men det är, och sagt, jag kan inte så mycket heller laga om straff. Så att jag tycker också det känns jättekonstigt. Jag tycker det. Och det här med straffrabatter och allting. Så här, men det, när det startades kanske fanns det en fin tanke bakom det.
Ja.
Men sen om det gör sig nytta idag, det är en annan fråga.
Jag tycker man tar ju också hänsyn mer till, känns det som, förövaren än den som är faktiskt utsatt för brott.
Ja,
verkligen.
Du hade ju behövt mer tid att kunna liksom landa.
Ja, men det första som hände när han väl kom ut ju, alltså han blev ju typ utslussad till något behandlingshem som han inte fick vara kvar på för att han började knarka igen. Och det första som hände när han faktiskt kom ut, det var ju liksom att jag fick ett brev hem om att han då hade stämt mig på vårdnad och umgänge. Så det var liksom så här, han satt inne ett tag, jag hade inte ens fått någon hjälp. Och sen så fort han kommer ut, då måste jag liksom handskas med honom igen.
Ja. Han ville alltså ha umgänget på vårdnad?
Och vårdnad, han hade ju avsagt sig vårdnaden under liksom själva rättsprocessen. Och så jag hade ju ensam vårdnad och så fort han kom ut då stämde han mig på vårdnad och umgänge.
Mm. Det kändes bra att se det brevet eller?
Nej, jag blev lagom förbannad. Men det var då jag kontaktade Rebecca igen och hon hjälpte mig med det också.
Hur ser det ut idag? Fick han igenom det?
Nej, varken vårdnad eller umgänge. Ingenting.
Är det vanligt att folk får igenom vårdnaden i de här, eller är det oftast att det går på mammans sida eller den som är sund sida?
Nej, och ofta så blir det i alla fall ett umgänge.
Det blir det.
Sen vårdnaden kan väl vara beroende på. Men det är väldigt stark föräldrarätt.
Okej.
Okay.
På gott och ont kanske. Det är klart att alla ska ha rätt att träffa sina barn när man är i sina sundhetsfulla bruk.
Mm.
Så han låter, nu kan jag inte döma han på det sättet, men det låter inte som att han var en sund förälder där och då.
Nej, och fortfarande inte är. Han är ju fortfarande kvar i sin skit, så som jag har förstått det.
Men du har ingen kontakt med honom? Det sista du fick höra om, det var det där brevet?
Det sista som jag har sett utav honom, det var när vi var i tingsrätten gällande vårdnad och umgänge. Det var sista gången jag såg honom. Och sen så det sista jag har fått höra, det var via socialtjänsten. Då det hade kommit in en orosanmälan om att han hade återfallit i missbruk och hade haft ännu en sjukhusvistelse. Och det var det sista jag fick höra, och det var nu kanske för en månad sedan.
Kan man få vårdnad på gott? Hur funkar det? Kan han om 5 år försöka få vårdnad igen?
Ja.
Han kan det?
Ja, han kan hålla på till hon är 18 år.
Mm. Aha. Men är det så att det är under så här, okej, nu är det ett år, får han inte? Eller bara...
Nej, han kan stämma när som helst.
När som helst, hela tiden. Så när den har gått igenom att han inte fick det så kan han stämma igen?
Ja, när som helst. Så det är ju många som använder det som eftervåld. Liksom.
Ja, det låter ju jättehemskt. Där finns det verkligen chans för förbättring.
Ja.
Så... Och han behöver inte ens visa upp någon papper om att han är friskare eller någonting?
Nej, det är bara att köra på.
Mm.
Det känns lite jobbigt eller att han kan hålla på sådär?
Ja, men samtidigt så med tanke på att det verkar inte riktigt gå hans väg om man säger så. Så är jag ganska övertygad om att han kommer fortsätta på det spåret som han har varit på. Och jag tror att orosanmälningarna som han kommer generera, de kommer bara samlas på hög och... Det är bara bra för min del.
Ja.
För om han skulle få för sig att stämma mig ännu en gång på vårdnad och umgänge. Så då är det bara, liksom, det är bara till min fördel och till hans nackdel.
Innan vi träffades, så här, nu byter jag ämne lite tvärt här. Eller innan vi träffades, vi satt här nere och pratade. Ja. Vi är på Clarion Hotel, jag måste säga att jag gillar deras studio. Så ett big shout out till Clarion Hotel och deras poddstudio. Så pratar vi lite skam och skuld.
Ja.
Det är ju jättestarka ämnen och jätteintressanta. Du sa ju själv någonting om att fast jag på något sätt vet att det inte är mitt fel så känner jag allting fel själv.
Ja.
Och kan jag prata lite mer om det, liksom, om skam och skuld, hur du har känt det under de här åren som du var med han?
Alltså, jag har ju, alltså, när det kommer till skam så är det så här, man skäms ju för att berätta för någon, för det är som att i sitt eget huvud, eller nu pratar jag utifrån mig själv, men i mitt eget huvud så är det som att allting är mitt fel. Det är mitt fel att han har slagit mig. Och någonstans så har det alltid känts som att om jag säger det till någon annan, att han har slagit mig, då är det som att andra människor kommer döma mig utifrån att ja, men varför har du inte bara gått därifrån? Varför gjorde du inte bara si? Varför gjorde du inte bara så? Och att man då ska liksom behöva stå och försvara någonting som man inte riktigt kan förklara för någon som inte har varit där. Och det har tagit mig, alltså jag vet inte riktigt ifall jag är helt så här fri från varken skammen eller skulden, men det har tagit mig väldigt lång tid att inse att det är faktiskt inte mitt fel. Och än idag så kan jag fortfarande, så här, vissa delar kan jag fortfarande ge mig själv skit för. Att, men allt eftersom tiden går och ju mer jag liksom pratar om det och ju mer jag inte försöker dölja det för någon, så är det som att i mig själv så blir det som att det är faktiskt inte mitt fel. Det är inte jag som ska få skit för att någon annan ger mig skit. Det är inte jag som ska behöva må dåligt över att någon annan har gjort någonting dumt mot mig.
Vi tror att det är så vanligt att den som blir utsatt mår så dåligt.
Jag skulle väl gissa på att man i grund och botten kanske från början inte har speciellt bra självförtroende. Och om man, eller när man blir utsatt för någonting, så blir man väl kanske först så pass nedbruten att man tror liksom att allting är ens eget fel. Alltså, för ofta så, det kommer ju, alltså våld kommer ju inte bara som slag, utan det kommer ju även som psykiskt våld också. Och det är ju det som bryter ner en totalt. Det här att man får höra att man är värdelös, att man inte har någon annan, att allting är ens fel. Och ju mer man får höra det, desto mer blir det sant för en själv. Att till slut så står man där och bara, ja, men jag är värdelös. Jag har ingen annan. Och allting är mitt fel, liksom.
Ligger allt värde i hans händer på ett sätt. Men det har blivit bättre idag.
Ja, oh ja.
Ja, för jag har ju intervjuat en del människor, jag har pratat mycket om det här runt sen jag startade den här podden, och det är ju väldigt vanligt just att de som blir utsatta, tyvärr så är väldigt, eller tyvärr, det är ju väldigt det är mest tjejer som blir det i de här destruktiva relationerna. Och alla bevittnat nästan samma sak, att det handlar om att de bryts ner, självkänslan blir sämre, och sen så kretsar hela livet kring den andra, och de är de som känner skam och skuld för att bli utsatta. Och det är ju så orättvist det kan bli på något sätt.
Ja, det är det.
Ja, är det verkligen. Ja, men det är en bättre dag. Är det något speciellt du har gjort och jobbat med? Har du fått någon hjälp efter?
Nej, jag väntar fortfarande.
Jag tror att det finns någon hjälp att få om man söker den?
Jag har sökt den.
Jag har sökt den.
På alla möjliga sätt och vis. Och just nu så står jag uppskriven på en väntelista för KBT, alltså traumabehandling. Så jag väntar fortfarande. Men jag har i mig själv, alltså även om jag flera gånger har så här velat ge upp och inte orkat, så har jag liksom någonstans i mig en jävla drivkraft som gör att jag är så jävla envis att jag vill inte ge upp. Och sen så har jag liksom, jag har min dotter också som motiverar mig till att hela tiden försöka gå vidare. Och även om jag har en jävla massa problem som jag måste bearbeta, så har jag också den här viljan om att allting ska bli bra. Och det gör att jag hela tiden tar mig framåt. Om ens bara en millimeter så gör jag det. Och det är för jävligt, rent ut sagt, att det inte finns någon hjälp att få liksom, på det sättet så som jag skulle ha behövt där och då. Och det är för jävligt att man kan liksom, man kan ge så himla mycket stöd och så himla mycket hjälp till förövarna. För att jag vet att han fick ju så mycket hjälp när han satt inne. Han fick ju gå i terapi, han fick ju gå i olika grupper och han fick hjälp med det här. Och efteråt när han kom ut fick han hjälp med lägenhet och med liksom bidrag och jag vet inte vad. Medan jag som faktiskt blev utsatt för skiten, jag blev liksom så här inkastad i en lägenhet med min dotter och bara, här, varsågod, klara dig själv.
Alltså jag ser ju värsta storyn här egentligen. Alltså det är ju så sjukt som det är så... Ja, det är knasigt. Det är verkligen knasigt.
Ja.
Det är det verkligen. Och precis som du sa innan, Rebecka, också, det läggs väldigt mycket resurser på just förövarna. Och det glöms bort. Det var därför jag startade den här podden också. Det finns väldigt mycket om förövare, men väldigt, väldigt lite om folk som blir utsatta.
Ja.
Det är egentligen frivilliga organisationer som ger stöd till, till de som har blivit utsatta. Ja. Jag tänker på, du har haft bra stöd av frivilliga liksom, organisationer.
Ja, oh ja.
Men inte av samhället liksom.
Nej. Ja, det är ju det som är grejen. Det är ju de som har hjälpt mig liksom. Och...
Kan du säga namnet på några organisationer?
Krut.
Krut, ja. Krut är bra.
Ja, de är bra. Oh ja, de är jättebra. Utan dem så hade jag nog inte kommit så långt som jag har kommit idag. Ah. De har hjälpt mig oerhört mycket och det var via Rebecca som jag kom i kontakt med dem. Och det var på grund av att jag klarade inte av att balansera liksom, det här med att ta hand om mig själv, ta hand om min dotter och hela den här biten. Och då så sökte jag hjälp, eller försökte söka hjälp via SOS för att få någon hjälp för min dotter under tiden som jag skulle få hjälp. Och det blev ju också pannkaka av alltihopa. För SOS, de begick en jävla massa fel. Och då kom Krut in och hjälpte mig i liksom, de här samtalen som jag hade med SOS. Och de hjälpte mig liksom, de gånger när jag inte kunde föra min egen talan så förde de min talan åt mig. Och de gånger då jag inte visste vad jag hade för liksom, rättigheter så visste de vad jag hade för rättigheter. Och de visste liksom vilka vägar man skulle gå och de hjälpte mig på alla möjliga sätt. Och jag har kontakt med dem fortfarande än idag. Mest för att de är så förbaskat trevliga.
Ja, skönt. Hur får man kontakt med Krut då?
Ja, man ringer till Krut. Så. Ja. Om man inte har någon annan ingång.
Är det KRUT?
QRUT.
Ja, okej, QRUT.
Det är väl en föräldrastödande förening. Okay. För kvinnor, mammor som har blivit utsatta för våld. Ja. Och som också har haft någon typ av missbruk någon gång.
Alltså jag har suttit här och gjort en del intervjuer vid det här laget och aldrig hört om dem. Så det är jättebra. Så att alla Krut. Ja. Ja, varför nu blir det knäppt med när du sa Q. Ja, men då. Så, men nu slår jag utslag. Kan jag kanske ska länka till dem också när jag släpper avsnittet.
Ja,
kan jag verkligen göra. Men jag tänkte fråga dig, Rebecca. Hur är det du som sitter med människor som har blivit utsatta? Så här, hur funkar, hur tycker du i rättegångarna? Så här, jag tänker att du får sitta still, kanske inte se så mycket. Och du hör det här är din klätt, sitter bredvid dig på höger eller vänster sida. Och sen är det någon annan advokat, någon ung tupp snubbe som ska kasta massa skit på henne eller honom. Så här, och hur känns det? Så här, vad är det professionellt? Det är bara din tid kommer eller en annan tid kommer?
Ja, men alltså, det känns ju såklart. Ibland så går man ju ut och nästan kräkfärdig. Ja. Det man måste göra är att försöka säga ifrån om det går för långt. Så. Men jag tycker många gånger att man säger ifrån men att rätten ändå tillåter frågorna. För det är ju egentligen rätten som bestämmer. Ja. Liksom. Så. Nu kommer inte jag exakt ihåg hur det var i din rättegång. Mm. Men det tillåts mycket kränkande frågor som är onödiga.
Ja, det är ju trist att det är så. Precis när man har blivit nedbruten eller precis när man har varit nedbruten ett tag så får man massa tuffa frågor. Mm. Självklart förstår jag att frågorna ska vara tuffa för att sanningen ska komma fram så här och det bla 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 bla. Så att, men sen finns det väl en viss gräns på vad som ska vara tufft eller inte. För att om vi pratar om typ tjejer som har blivit våldtagen och de pratar om kläder så här, det är ju väldigt vanligt. Vi pratar ju om det här. Vad har det med saken att göra?
Ja.
Mm. Det är ju det är en konstig grej och det pratas fortfarande om det, jag fattar. Mm. Försöka attackera den som har blivit utsatt för att be om att bli utsatt. Ja. Det spelar ingen roll om jag är 1 miljon i min ficka. Jag vill inte bli rånad för det.
Nej, men precis så är det ju. Ja. Och det är väl i och för sig de mål där det är flest kränkande frågor. Liksom, ja. Där man går över gränsen mest. Alltså när det är sexualbrott. Men jag tycker att, och inte heller där, sätter domstolen alltid stopp liksom.
Tror att det är en viss typ av advokater som blir sån, alltså en sån typ av, som kan faktiskt klara av att ställa de sortens frågorna? Eller är det att man är så professionell i sin yrkesroll att okay, det här är det som behövs för att, handlar det om att fria eller handlar det om att vinna? Nu fick jag väldigt mycket frågor i huvudet.
Alltså för försvaret handlar det om att så tvivel. Och det är det de försöker göra. Mm. De försöker slå på trovärdigheten. Det är därför frågorna kommer. Så de har ju ett syfte med frågorna. Liksom. Sen är det inte alla försvarare, man kan ju ställa frågor på olika sätt, tänker jag.
Ja.
Och ändå få fram de svar man behöver. Så det är inte alla som är kränkande i hur de ställer frågorna. Men det förekommer. Absolut, i ganska stor utsträckning, liksom, tycker jag.
Jag har ju själv haft en tid i mitt liv jag haft för försvarare. Jag har suttit på bägge sidorna, så jag vet att det finns en väldigt stor skillnad på typ av försvarare och advokater. Vissa verkar ha väldigt stor yrkesstolthet och vissa verkar skita i vilket. Och jag tycker självklart ska man göra sitt jobb, men man ska inte vara elak. Så man behöver inte vara elak.
Man behöver inte kränka andra, framförallt. Liksom. Så jag håller med, det är olika stilar man har. Och ofta är det väl kanske lite ungtuppar som vi liksom kör på.
Jag vill göra sitt namn och komma upp. Så här. För jag antar där också att man kanske har att jag har 10 fall och 10 vinster. Eller 10 fall. Nu är det jag som kör amerikanska filmer här. Så de vill inte ha några förluster.
Nej, det är säkert så.
Ja, säkert. Mm. Men varför blev du advokat?
Oj, varför blev jag advokat? Nej, men jag jobbade ideellt på en kvinnojour när jag pluggade. Det var då jag bestämde mig för att jobba liksom med brottsoffer, för att jag tyckte att det var väldigt orättvist. Just det här som A säger, att liksom att förövaren sitter kvar i bostaden, har kvar alla pengar, liksom kan leva sitt liv. Och där sitter kvinnorna och barnen instängda, rädda, får ingen hjälp, får ingen stöd. Och då blev jag förbannad. Och så här, det här vill jag göra. Det här vill jag jobba med, kunna göra skillnad för någon. Liksom. Så det var så det började egentligen.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men nu jobbar du kan prata lite mer om din byrå, för jag förstår att ni jobbar med kvinnor och ni är bara kvinnor, om jag har sett på bilderna.
Ja, det stämmer. Ja,
och ni jobbar med tjejer som blivit utsatta, som likt A här, och med barn, va?
Mm. Våldsutsatta och kvinnor och barn, helt enkelt. Eller sexualbrott har vi mycket också.
Hur är det, hur är det super... Ja, nu fick jag en massa frågor kring det, hur är det att försvara sexualbrotten och även barn. Hur är det barn? Hur funkar det? Så här, det måste vara jättespeciellt. Ja, det blev det väldigt rörigt där, ursäkta. Men hur är det med barn?
Du menar i brottmålen då? Ja. För vi jobbar i olika processer med våldsutsatta. Men i brottmålen, ja, men det är speciellt. Och då kan det bero på, för det finns ord, man kan ha olika roller. Antingen kan man vara målsägande beträde eller så kan man vara särskild företrädare för barn. Och är man särskild företrädare, då är det oftast den förälder som har utsatt barnet. Eller någon närstående till föräldrarna i alla fall. Och där är egentligen våran roll mest att vi hämtar barnen på skola, förskola till polisförhöret.
Är det med Socialstyrelsen då? Eller med någon social...
Ja, i samråd med socialtjänst och polis egentligen. Så där har inte vi så mycket... När vi kommer till en skola, förskola, så är det självklart så att vi presenterar oss och försöker förklara för barnet vem vi är. På barnets nivå såklart. Och vart vi ska åka liksom. Om det är småbarn, det är den kontakten vi har egentligen. För då, det finns ju alltid en trygghetsperson från förskola, skola som åker med. För vi är ju egentligen främmande människor för barnet. Så då håller man sig liksom lite mer i bakgrunden. Är det äldre barn, tonåringar eller liksom, ja, men säg en 12, 13, 14 år. Då kan man ju ha mer kontakt själv liksom. Och försöka, ja, men då kan de ha rätt mycket frågor. Så då blir det mer kontakt personlig. Barn och ungdomar gillar ju sms och liksom så här.
Jag snapchattar, skicka bilder till varandra i samma
rum. Ja, men lite så. Så då kan du vara mer kontakt. Så det ser olika ut liksom.
Men hur är det där att vara professionell om du åker till en förskola och det tar en sjuåring som kanske blivit utnyttjad av kusinen i familjen som är en gammal gubbe. Så här. Hur funkar det? Så här. Det måste kännas väldigt kraftigt på något sätt, eller?
Ja, alltså det är ju väldigt känslomässigt på något sätt att företräda barn. Och, för det blir ju, alltså vad de blir utsatta för, man får ju ett perspektiv på det. Sen pratar ju vi, det är inte vi som pratar med barnen om vad de har blivit utsatta för egentligen, det är polisen. Men när man läser förundersökningar med sig sexuella övergrepp eller barn som blir blåslagna, liksom, ser de här bilderna, det är klart att det känns jobbigt många gånger.
Men hur är det att sitta i rättegång? Då sitter du bredvid den här ungen i rättegången sen på samma sätt, eller?
Nej, barn är inte i domstol, utan man spelar upp förhören från polisen. Så de är inte med. Däremot är det viktigt att jag, om barnet är tillräckligt gammalt, informerar före och efter rättegången. Så här, vad som ska hända, nu ska det här bli av. Det blir en rättegång och sen också ger information kring ja, men vad blev det och varför.
Hur är föräldrarna i de här lägena? Som har kanske varit helt ovetande. Mm. Sen när det väl kommer fram att någon släkting till dem har gjort det här. Hur är länken mellan barnet och föräldrarna? Det kan inte vara glada minnen. Där måste vara också mycket skam och skuld, kan jag tänka mig.
Det är jättemycket skam och skuld. Och det kan se väldigt olika ut hur föräldrar reagerar, tänker jag. Beroende på vem som är förövare också. Så ofta är det mycket stöd till föräldrarna. Så här, det är inte ditt fel. Det här är vanligt att man inte ser eller förstår. Och lotsa dem vidare, precis som jag, att det är olika, vi samarbetar med en massa olika organisationer där man kan få stöd och hjälp. Liksom.
Och det finns det hjälp för dem att få?
Ja, det finns jättemycket organisationer som jobbar med men dels anhöriga till barn som har blivit utsatta för sexuella övergrepp. Och det finns också föreningar som jobbar med de som har blivit utsatta i barndomen eller nu. Eller liksom så. Så det gäller att veta vart man ska vända sig.
Ja,
och det kommer ju med erfarenhet. Så att, nej, det är speciellt. Sen kan det ju vara fall där, ja, men sen nu är det ju jättevanligt med övergrepp på nätet. Liksom.
Ja. Han, polisen jag pratade med, han jobbar ju med den här grooming-gruppen.
Ja.
Jobbar han, så att, han pratar jättemycket om det. Det är extremt mycket. Han sa ju typ att förut kunde kanske, om man använde blottare som ett ting, kunde inte blotta sig för 10 stycken.
Mm.
Men idag kan en person blotta sig för 100,000-tals stycken och sätta ungar eller unga människor i någon slags kidnappningsläge där de kräver mer och mer och mer.
Mm.
Så här, extremt. Och det är på de vanligaste
ställena.
Ställena med apparna. Alla appar.
Mm. Ja, alltså det är fruktansvärt.
Ja, verkligen, verkligen.
Och där kan man ju också så här, där är ju mycket det här skuld och skam hos föräldrarna.
Mm.
Och också svårigheten, så här, vad ska man tillåta sina barn göra? Och vad ska man liksom, vad är att kränka barnets integritet liksom, och kolla i telefoner och så. Det är svåra avvägningar.
Ja, verkligen. För att vara tuff så blir det att man kanske skrämmer bort dem.
Mm.
Ja, det är, nu när jag får barn själv, förhoppningsvis, nu är det inte riktigt, det är inte, hon har inte fött än min tjej, men förhoppningsvis snart.
Mm.
Så att jag får, jag lyssnar och lär, för att hitta den balansen mellan kärlek och kontroll.
Ja, men det är svårt. Ja. Så. Men de brotten är väldigt vanliga nu.
Men om du vill ändra det igen, men när skulle jag ha hjälp av dig, Rebecka? När skulle vi se att jag är i en situation som inte är sund mot mig? Kan man alltid ringa och kolla? När har jag rätt till advokat? Har jag rätt till målsägande?
Alltså man har rätt till ett målsägande beträde vid anmälan. Ja. Om det handlar om sexualbrott, brott i nära relation, brott med en viss straffskala egentligen. Så jag tror att det är fängelse i ett år som har rätt till målsägande beträde.
Okej. Men det, ser de det direkt om vi ser att jag gör en anmälan, när min tjej sa otrevliga saker till mig, då är det inte så att de kommer ringa till dig?
Nej, vi gör polisanmälan åt väldigt många. För vi har ju, dels har vi så här, folk ringer till oss och frågar, men är det här ett brott kanske? Eller vad kan jag göra? Jag är utsatt för det här. Och då kan vi hjälpa till att anmäla. Och då kan man ju alltid skriva direkt. Eller säga att jag vill ha ett målsägande beträde.
Mm.
Men annars så ska man säga det i samband med anmälan, tycker jag. Och man ska också välja noga vilken advokat eller byrå man vill ha. Så att det blir någon som kan liksom, området. Förstår. För man är bra på olika saker. Liksom.
Ja, det är klart. Och ni, er specialitet var?
Ja, men vår specialitet är brottsoffer.
Brottsoffer, så.
Och särskilt våld i nära relation och sexualbrott. Och hedersrelaterad brottslighet. Så det är liksom, men alla relationsbrott egentligen.
Hedersrelaterad, det måste vara väldigt stor tystnadskultur där. Det måste vara väldigt svårt att hitta.
Det är svårt att hitta. Ofta är det ju kanske socialtjänst som hittar, om man säger. Kräver att de anmäler att det kan bli tvångsomhändertagande av barn och sånt om man inte väljer att lämna en sån relation. Så att, men det är svårt. Och det är inte alla som kan den typen av brottslighet heller, eller förstår den liksom.
Nej, för att jag tror många som är i den här extrema hederskulturen kanske inte ens har möjlighet att göra det liksom.
Nej, precis.
Så att det blir väldigt svårt. Det är därför nog viktigt att folk i omgivningen kanske uppmärksammar. Så här. Men då har man den här tystnadskulturen att man är, ja, så att det
är. Ja, men ofta är det också polisingripanden där. Och så kanske inte, ja, det blir en anmälan men man vill inte medverka och ja, så.
Ja, det finns mycket jobb att göra.
Ja, det finns det.
Finns det verkligen alltså, så här. Men vad är, alltså, i en relation, så här, vad är okej och vad är inte okej? Så här, du har ju precis berättat om hur du har blivit utsatt. Så här, vad går gränsen och vad är okej? Så här, att skrika din, något könsord, är det okej?
Ja, alltså, jag kan väl tycka att det är okej. Alltså, att bli arg och att liksom kanske säga lite fula saker. Det är väl någonting som alla har gjort en gång eller två. Sen om det är så att det blir för mycket, att det blir hela tiden, att det går över vissa gränser, då är det inte okej. Jag i dagsläget så kan ju jag känna av vad som inte är okej och vad som är okej. Jag vet att jag kan ju själv bråka med min sambo ibland. Och jag kan ju säga en hel del dumma saker. Alltså, och är det så att han skulle säga någonting som verkligen inte är okej för mig, då säger jag det till honom. Att vet du vad, okej, vi kan båda två skrika så här dumma saker till varandra. Men där gick du över gränsen. Jag har inte kunnat göra det tidigare, men idag kan jag göra det. Och Då blir det liksom i en sund relation, då blir det liksom att, ja men förlåt, jag sa det för att jag blev upprörd och för att jag blev arg. Men hade det varit liksom i min gamla destruktiva relation så hade jag väl kanske fått tillbaka som svar att, ja, typ det skiter väl jag i, du är liksom si och så och bla 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 bla, och så hade det bara fortsatt. Så jag vet inte riktigt var man kan dra gränsen för vad som är okej och inte okej, men om det inte känns okej så är det inte okej. Det är väl kanske så man kan säga. Känns det inte okej, då är det inte okej. Även om det bara till en liten gnutta inte känns okej, då är det inte okej.
Ja, och man vet svaret inombords.
Ja, alltså någonstans så vet man det. Även om man kanske inte så här tänker på det, så finns det ju alltid, det snurrar alltid inuti en, att det är någonting som inte riktigt stämmer. Och så länge man har liksom det där tvivlet någonstans i sig, då ska man liksom, då ska man lyssna på det. Och liksom försöka tänka att det ligger nog någonting i det jag känner, även om jag inte kan riktigt sätta fingret på vad det är.
Du är väldigt sund när du pratar. Så här, det här skulle man kunna ha som så här mall vad man ska gå efter. Ja, ja, för det är inte lite så att det är inte så att någon börja slå den andra. Så det börjar med att de kanske säger något könsord, sen blir det tre könsord, sen blir det sju könsord. Ja. Nu ser jag könsord som ett exempel, men destruktiviteten är kanske i psykiska ökar. Sen så blir det det fysiska. Så, här, så, man kan ganska, så till slut så är inte det fysiska ens, det normala. Så det är helt plötsligt det onormala blir normalt.
Ja, precis.
Och sen är man så pass nedbruten som att det ser skillnaden mellan sanningen och lögnen. Och lögnen är faktiskt att jag tror på att jag lever i en sin relation, fast den är jätteosund liksom.
Ja.
Vi pratar lite, nu byter jag ämne igen, jag är väldigt snabb i huvudet nu, jag har två framför mig, men vi pratar lite förut om, nu har du sagt att du inte kan det här med, det är inte ditt expertis, men varför tror du att det är så låga straff på typ sexualbrott och det? Varför tror du det?
Varför?
Ja.
Ja, det är väl det här att man tror att man ska kunna hela folk liksom. Jag vet att forskning säger att strängare straff inte liksom hjälper förövare, alltså att bättra folk. Men samtidigt tycker jag själv att man måste sätta ner foten. Liksom. Det är också en principiell fråga. Så, en markering från samhället att det är inte okej. Sen vet inte jag att det inte hjälper den som har gjort det. Kanske inte spelar så stor roll. Så, men varför? Ja, jag vet inte. Det är vår kultur på något sätt.
Men om man sa så här brott kontra brott. Det gick en så här meme runt förut att han som startade Pirate Bay fick vad fick han? 10 års fängelse och 10 miljoner i böter. Och ja. Sen var det någon våldtäktsman, han fick 2 månader och inga böter. Så här. Och då kan man ju kontra, liksom, varför fick våldtäktsmannen så, varför är så låga straffer så här, sexualbrott så här, kontra
ekonomisk brottslighet, ja, eller vad som är. Men det är också så här, tror jag, lite könat. Det är kvinnor det här handlar om. Vem bryr sig liksom?
Ja, du menar att det går tillbaka till det?
Ja, att det är könsnormer. Alltså, och så är det ju i samhället i stort, att kvinnor har liksom lägre, sämre förutsättningar.
Och jag har aldrig någonsin tänkt på det sättet. Fast jag har pratat om det här och jag har haft det på tapeten hos mig väldigt mycket. Men jag har aldrig tänkt på att det kanske är därför så låga straff just för den biten. Men det, du har ju en jättebra poäng säkert i det hela. Att killarna bestämde straffen från första början och tjejerna är inte lika mycket värda.
Ja, jag tänker att det är en bidragande orsak i alla fall.
Intressant. Ja, men då hoppas jag, för jag tror ju att ändå att samhället är på väg, att vågskålen kommer balanseras. Det känns som att det är massa kvar, du vet det. Det är hur mycket kvar som helst. Men det är i alla fall, det pratas väldigt mycket om det. Så har vi tur så kanske det balanseras sen också.
Jag tror att det gör. Alltså det är ju som du säger på gång. Man pratar väldigt mycket om våld i nära relation och sexualbrott. Nu ska det bli straffbart att för barn, att om barn bevittnar brott, så ska det också vara brottsligt. Ja, liksom.
Det är så jättebra att, tycker jag.
Ja,
det går åt rätt håll, men det går väldigt sakta.
Och han, polisen i intervju, han säger att den här typen av brott, sexualbrott mot barn och våld i nära relationer, det är nummer ett hos alltså, regeringen.
Ja.
Så det är nummer ett, försöka bromsa det just nu. Så att de får typ nästan alla resurser de kan få. Så det är väl också ett bra tecken. Bra.
Och det behövs, kan jag säga, för polisen, jag jobbar med det här i 15 år nu, och man kan ju se att alltså handläggningstiden hos polisen är ju, alltså det är bedrövligt om inte folk blir häktade. Då kan du få vänta i, ja det var lite sen, jag hade en rättegång i januari nu och det var ett sexualbrott och hon anmälde det i våren 2017.
Oj.
Och rättegång i januari 2021. Det är alltså 4 år.
Hon kanske inte får någon hjälp under tiden heller.
Nej, för det är ju det. Så länge hennes trauma är pågående, så länge rättsprocessen pågår, då kan hon inte få stöd eller hjälp för sitt trauma.
Ja, det är ju hemskt. Så det är sjukt. Alltså det här är kanske världens sämsta jämförelse, men jag hade stambyte hos mig. Och de här som gjorde stambytet, en byggfirma, de stod, jag hade sparpengar i en burk och de tog mina pengar. Det var bara typ 1500, 2000. Men jag kände mig så kränkt att någon i min lägenhet hade tagit pengar. Det kändes så här, ska jag vara trygg, här ska jag kännas bra. Och nu har du nämnt att du blivit utsatt för det, så det är jättehemskt. Men jag vågade inte ens tänka på vad skulle hända om det hände med min kropp. Där jag verkligen borde känna mig jättetrygg. Och någon tar det från mig. Så här, det måste vara så hemskt.
Ja.
Det måste vara så... Ja, jag kan inte ens förklara hur hemskt det måste vara. Så att det som jag ska känna mig tryggast med, var någon tar den rätten ifrån mig.
Ja.
Och många bevittnar också, precis som du sa, att jag trodde jag var stark. Mm. Många tror också jag skulle aldrig acceptera, jag kommer putta bort, jag kommer göra det. Men man hamnar i det här läget. Och sen blir det väldigt vanligt att just då sexen blir självskadebeteendet.
Mm.
Så att man lär sig försöka kontrollera hela händelsen genom att agera i det. Och man mår sämre och sämre och sämre.
Mm. Och det är också det, tycker jag, att vården för sexualbrottsöverlevare, eller man ska, alltså folk som blivit utsatta för sexualbrott, det finns ju inte. Det finns 2 mottagningar i hela Sverige som faktiskt kan ge bra hjälp för sexualbrott utsatta. Liksom.
Är det Vonsa då?
Ja, det är Vonsa och så är Asta-mottagningen uppe i Umeå. Och den är ju nedläggningshotad. Så att vad ska alla ta vägen som behöver hjälp liksom, med trauman från sexuella övergrepp?
Finns det inga så ideella som har startat upp också? Så Novahuset, vad heter de?
Jo, men det är ju inte läkarvård.
Det är inte läkarvård, liksom, nej, okay.
Utan det är stödverksamheter. Vonsa är ju också ideell. Jag tror att de kanske är en stiftelse nu. Men det är en ideell, det är ju inte landstinget. Ja. Och det är en av 2 som finns i Sverige. Liksom.
Jag tror de har väntetider på upp mot 2 år eller något sånt där på Vonsa. För att få hjälp, eller för att ens få komma och prata med någon. Något sånt är det.
Mm. Och det behövs verkligen. Så det är ju tragiskt liksom att
verkligen.
Du inte ens kan få hjälp.
Ja, det är ju jättehemskt. Är det någon som lyssnar på det här och hör varför det är på det här sättet, så skriv gärna till mig så kan vi prata mer om det. Om det finns någon vettig förklaring, för jag kan inte se den.
Nej.
Jag kan absolut inte se den förklaringen. När vi lägger miljarder på annat så kan vi inte ens lägga på miljoner på det.
Nej, men det resulterar ju också i sjukskrivningar. Folk kan inte jobba. Folk mår dåligt. Så det blir samhällskostnader. Ja. Att man inte får rätt stöd och hjälp. För man kommer ju aldrig tillbaka då. Liksom.
Mm.
Eller hur?
Exakt.
Ja, ja, det är ju knäppt.
Så det följer konsekvenser även för samhället. Så ja, det är märkligt.
Mm. Hur ser livet ut? Du lever i en någorlunda, eller du sa ju sund relation.
Ja.
Jag ser alla relationer som någorlunda sunda. Det är så jag ser på det.
Ja. Nej, men jag kämpar ju liksom med mitt. Jag är fortfarande sjukskriven. Dock så har jag börjat arbetsträna. Har fortfarande inte fått någon hjälp med liksom allt som har hänt. Men är ju uppskriven på någon slags väntelista. Så jag väntar. I övrigt så har min dotter fått komma till ett fantastiskt bra familjehem som hon bor i nu under tiden som jag försöker klättra uppåt och må bättre. Och bara det faktum att se att hon mår bra gör att jag mår ännu bättre. För att det har varit lite av ett helvete där förut. Så rent generellt så livet går framåt. Det är ljusare nu än vad det har varit på många, 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 många år. Och det känns som att det kommer bara bli bättre för varje dag som går.
Ja, ah, kul att höra. Skönt. Jag uppskattar jättemycket att du kom hit idag i alla fall.
Tack för att jag fick komma.
Och Rebecka, din byrå, den bara blomstrar, tänker jag säga. Det är ju fel med tanke på det så klienterna är. Ja, men det glider på, rullar på.
Det glider på. Och vi har att göra, kan jag säga.
Ja, det alltså så. Det minskar inte.
Det minskar ju inte, nej.
Och man kan alltid höra av sig. Du sa att folk ibland ringer till er och pratar och ni gör en anmälan. Man kan alltid höra av sig.
Ja, det är bara att höra av sig så hjälper vi vidare.
Ja, så det är bara man hittar numret.
Ja, det bara man söka. Hittar på hemsidan. Så det är bara att ringa.
Grymt. Och jag har länkar också på min Instagram och det. Men grymt, är det något annat ni vill säga?
Nej.
Vi tackar båda med hela mitt hjärta att ni kom hit.
Tack så jättemycket.
Kan ni stanna eller? Tack, tack. Ni har lyssnat på andra delen av Oplanerade barnet som blev min räddning. Jag vill återigen tacka A som kom hit och delade med sig så öppet och ärligt till oss. Jag vill även tacka Rebecka. Rebecka är grundaren av advokatbyrån Rebecka Lag. Jag vill även igen göra en shoutout till den här organisationen som heter Krut med Q. Den finns ju till för att hjälpa tjejer, bland annat som har hamnat i situationen som A gjorde. Jag vill även tacka alla andra som har lyssnat och sprid gärna podden så mer kan bli hjälpta och mer kan få ta del av att de inte är ensamma och hamnat i olika situationer. Mitt namn är Joakim Lindén. Följ oss gärna på Instagram och Facebook under namnet Brottsofferpodden. Har ni frågor och funderingar, maila mig till brottsofferpodden@gmail.com. Kärlek, ta hand om er, kram.
Historia som berättas har satt sina spår. Finns ingen skam att känna, men den känns ändå. Känn dig aldrig ensam med minnen du bär på. Det är inte din skuld att bära. Jag hoppas du förstår, för skulden ligger hos den som begår. Hos den som begår.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.